I torsdags var det ju Kristi himmelfärdsdag. Och innan Jesus steg upp till himlen så bad han ju lärjungarna att dröja kvar i Jerusalem för att vänta på anden. Och då startade en 9 dagar lång böneperiod där man bad i övre salen och väntade på anden som ju kom sen på pingstdagen. Och som Lars sa tidigare så kommer jag inte predika över kyrkårets text idag, utan jag kommer istället tala om den judiska pingsten. För det var ju från början en judisk högtid. Och vad liksom den judiska bakgrunden har för betydelse för oss. Så idag blir det en lite så här nördig predikan. Så det här brukar nog inte, det var varje söndag, att man bara pratar om olika offer i templet och moselag och så. Så det här för första gången så vet jag att idag blir det extra nördigt. Men jag tänker det kan ju vara kul om det blir ett snack liksom vid lunchbordet på jobbet. Liksom, varför firar man pingst egentligen? Då kan du briljera. Och liksom ta både liksom kristendomens förståelse av pingst och den judiska förståelsen av pingst. Ordet pingst kommer från grekiskans pentekost som betyder 50. Och nu i inledningen av predikan blir det massa siffror och matte. Och känner du att det fixar inte jag så här söndag klockan 4:30. Så bara sluta lyssna så kallar jag på er uppmärksamhet lite senare. Vi tar siffrorna först. Pentekost betyder 50. Och pingst firar man ju 50 dagar efter påsk. Påsk är ju också en judisk högtid man firar till minnet av befrielsen från Egypten. Och om man tittar i våra liksom biblar på svenska så dyker liksom inte ordet pingst upp i Gamla testamentet. Utan de ord som dyker upp är veckohögtiden som är shavot på hebreiska. Eller skördehögtiden eller förstlingsoffrets dag. Och det var just en skördehögtid då man liksom bar fram det första av skörden och framförallt veteskörden. Och i de här texterna som vi strax ska läsa så är det här med veckohögtiden. Och att det heter veckohögtiden har inte med att det är en vecka av högtid utan det är att det är en vecka av veckor och sen är det pingst. En vecka är ju 7 dagar. Så en vecka av veckor blir ju 7 gånger 7 är lika med 49. Och pingst firas 49 dagar efter påskens annandag. Så där kommer det här ordet veckohögtiden som vi har i våra biblar. Nu bläddrar vi fram till nästa sifferbild. Jag har bytt ordning här på min PowerPoint. Ja, här. Sen det här med 50 då. Vad betyder det? Först har vi då 7 plus 1. Det är ju 8. Och det är en siffra som kanske inte det står så mycket om i Bibeln. Men som finns där mellan raderna. Siffran 8 har med att nu börjar någonting nytt. Eller nu är det dags för människans uppdrag. För ni vet, Gud skapade ju världen på 6 dagar. Det är ju en poetisk skildring. Det var ju exakt 6 dagar. Men det är den skapelseberättelsen vi har. Och sen kommer ju sabbaten den 7:e dagen. Och människan skapades ju på den 6:e dagen. Det betyder att människans liksom första arbetsdag är ju den 8:e dagen. Så den 8:e dagen, det är som en symbol för en ny start. Nu börjar vi liksom. Det har med människans liksom gemenskap med Gud. Att nu får vi liksom börja greja med den här världen tillsammans med Gud. Och man omskar ju pojkarna på den 8:e dagen. Det är liksom ett förbundstecken. Det har med liksom avtalet mellan Gud och människan och att nu sätter vi igång liksom ny start. Och då har vi då 7 gånger 7 är 49 och plus 1 är ju 50. Och 7 gånger 7 var ju en vecka av veckor. Så den här 50:e dagen är ju som en super 8-dag liksom. Nu är det verkligen ny start. Nu börjar verkligen någonting nytt. Och 50 är ju liksom det här jubelåret, ni vet. Man skulle ha var 15:e år i det gamla testamentet. Och man skulle skriva av skulder och det skulle hända massa saker. Det är liksom ny start. Och Jesus uppstod ju på den 8:e dagen. Det var ju liksom dagen efter sabbaten. Så här är lite siffror om pingsten. Så det handlar om pingsten är på den 50:e dagen, det har med liksom nystart att göra och med förbundet att göra. Det var det. Man tittar i Gamla testamentet när de här liksom judiska högtiderna beskrivs, så det är vissa texter som beskriver hur prästernas perspektiv, vad prästerna skulle göra i templet. Och så finns det andra texter som handlar om vad folket skulle göra. Så vi ska börja med att titta på vad skulle prästerna göra, och sen ska vi titta på vad ska folket göra. Vi börjar med prästtexten. Tredje Mosebok kapitel 23. Det är ju inte ofta man läser Tredje Mosebok. Det är en krånglig bok med mycket såna här grejer. Så här står det i vers 15. Sedan ska ni låta det gå 7 fulla veckor från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram den kärve som lyfts upp till offer. Det var någonting man gjorde på påskens annan dag. Så 49 dagar efter den här påskens annan dag. Ni ska räkna 50 dagar till och med dagen efter den 7:e sabbaten. Då ska ni bära fram ett matoffer av den nya skörden till Herren. Hemifrån ska ni ta med bröd att lyfta till offer, 2 stycken. De ska bestå av 2/10 efa siktat mjöl och bakas med surdeg. Det är en förstlingsgåva åt Herren. I GT står det ju massa om olika offer. En del offer liksom brände man upp, en del offer fick prästerna, och många offer åt man och liksom bar man fram i templet, och så välsignade man det och sen åt man upp det under en fest. Och det är pingsten. Man bar fram saker liksom, och sen åt man upp dem. Ungefär som vi gör med nattvarden. Och det här var en högtid där det var vegetariska offer. Alltså jordbruksprodukter. För det här var ju liksom, man firade den första skörden. Och det prästerna skulle bära fram, det var 2 brödkakor som ska vara bakas på vete. Och det skulle vara surdeg. Det skulle vara jäst bröd. Och det här var det är det enda offret i Gamla testamentet där det ska vara jäst i. Och det har med pingsten att göra. För i den judiska traditionen så firar man pingst också till minne av den dag då Gud gav lagen på Sina i berg. Om man tittar liksom hur det beskrivet, liksom uttåget ut ur Egypten, att de går ut i öknen och så fram till Sina i berg, så är det rimligt att det är 50 dagar efter påsk. Så det man framförallt firar idag då, judarna, när man ju inte har ett tempel, det är just att man fick ta emot lagen. Och då finns den här föreställningen när det kommer till det här veteoffret, när man bar fram det här brödet. Det var att brödet, det är Israels folk. Och gästen, det är lagen. Att liksom lagen kommer in i liksom folkets gemenskap. Och här blir det ju intressant då i relation till kristen tro. För ni vet, påsken, den judiska påsken, det firar man ju genom att äta osyrat bröd. Bröd utan surdeg, bröd som inte har jäst. Och det har ju dels med att man inte hann inte jäsa, men det är också den här idén om att man skulle lämna Egyptens surdeg bakom sig. Det här liksom slaveriets liv, liksom Egyptens liv bakom sig. Och så skulle man liksom börja en ny deg, ett nytt liv i det förlovade landet. För ni vet, surdeg är ju det att man tar liksom mjöl och så tillsätter man vätska och så får det ligga liksom och växa. Så man skulle liksom börja en helt ny deg i det förlovade landet. Så man lämnade surdegen bakom sig i Egypten. Och sen kom man ut i öknen, ni vet. Och där åt man ju manna. Det var inte mjöl, det var inte vete. Så det blev ju ingen gäst av det. Så det är först när man kommer in i det förlovade landet. Och kan börja skörda vete och baka bröd. Och sätta igång en surdeg. Så att man rensar bort den gamla surdegen under påsken och sen så liksom har man den nya surdegen till pingsten. Om vi tittar på lite nytestamentliga texter då, så säger ju Paulus så här i 1 Korinthierbrevet 5. När han pratar om liksom vårt liv. Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade för vårt påskalamm Kristus är slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskan och fördärvets surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Så här liksom börjar ju Paulus reflektera kring vad har de här judiska högtiderna för betydelse för oss kristna? Och då är det att vi rensar bort det gamla. Omvändelse. Vi vänder om. Vi liksom lämnar synderna bakom oss och så startar vi ett nytt bröd bak. Ett nytt liv. Och så har vi ju vad Jesus, när han pratar om surdegen. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl och till slut blir allt sammansyrat. Och då har vi den här intressanta idén om att liksom degen, brödet, är Israels folk och gästen, liksom surdegen, är lagen. Och Paulus, han pratar ju om att anden är vår lag. Det är därför anden kommer på liksom den judiska pingsten. Lagen skrivs in i våra hjärtan. Den är liksom inte på tavlor, stentavlor, bokrullar, utan lagen kommer in här och förvandlar oss. Och vi liksom blir med en ny deg, någonting som växer. Och liksom. Det är liksom en dimension när det kommer till den liksom judiska pingsten, den kristna pingsten. Vi firar liksom den nya gästen som kommer in i våra liv och får då liksom växa. Det här var då vad prästerna skulle göra. De skulle bära fram de här 2 vetekakorna som var gäst i. Symbol för liksom lagen. Vad skulle folket göra? Då går vi till 5 Mosebok. Kapitel 26. När du kommer till det land som Herren din Gud vill göra till din egendom och du tar det i besittning och bosätter dig där, ska du ta del av det första du skördar av markens gröda i det land som Herren din Gud vill ge dig, lägga det i en korg och bege dig till den plats som Herren din Gud väljer ut därför att han vill låta sitt namn bo. Där ska du gå till den präst som då kommer att finnas där och säga till honom: idag bekräftar jag för Herren, din Gud, att jag har kommit till det land som Herren med ed lovade våra fäder att ge oss. Prästen ska ta emot din korg och ställa den framför Herren, din Guds altare. Så man skulle ta en korg med det första liksom av skörden. Och det gjorde man liksom med start på pingst och sen hade man lite fler dagar på sig fram till nästa högtid som var lövhyddohögtiden. Och det man liksom gjorde både genom det här veteoffret och de här korgarna, det var ju det man gjorde i templet var att man tackade Gud för lagen. Man tackade Gud för förbundet. Vi är ju lite utifrån liksom Martin Luther och så. När vi tänker på den judiska lagen så kan vi ibland tänka på tunga bud och någonting jobbigt. Men lagen är ju någonting som judarna firar och tackar. Och det gör ju vi till exempel på nationaldagen som är snart. Då vi tackar för liksom att vi lever i ett civiliserat land med lagar och ordningar. Där vi har liksom rätt och skyldigheter. Och det är vi ju glada för, att vi får leva i ett land med lagar och ordningar. Liksom. För att annars skulle det bli kaos och liksom ondskan skulle... Ja, men det skulle inte vara bra om vi inte hade lagar. Lagar, dels förbjuder man ju saker som är skadligt, men sen lagen gör ju också att man får barnbidrag och liksom studielån. Ja, men det är massa allt det här med välfärden. Det är ju en del av lagen. Att vi har välfärd här i Sverige beror ju på lagen. Och den blicken hade Israel på sin lag. Tänk att vi får leva i det här landet med det här välståndet, med lag och ordningar, och Gud är så god. Så att det är det man gör när man kommer med sin korg. Det är ungefär som en barnvälsignelse. Liksom. Tack Gud för de här liksom, gåvorna. Åh, vad bra. Och så liksom, ber man om Guds välsignelse. Och så verkar det också vara någon slags trosbekännelse. Man säger: idag bekräftar jag för Herren att jag har kommit hit. Liksom. Och sen så ska vi fortsätta läsningen från det här kapitlet, kapitel 26, vers 5. För man ska sen säga det här. Inför Herren din Gud ska du sedan säga. Och så kommer en slags berättelse om vem man är. Min fader var en nödställd aramé som flyttade ner till Egypten med en liten skara människor. Där bodde de och blev till ett stort, starkt och talrikt folk. Men egyptierna behandlade oss illa, förtryckte oss och tvingade oss till tungt arbete. Då åkallade vi Herren våra fäders Gud och Herren hörde vårt rop och såg hur vi förtrycktes, plågades och led. Herren förde oss ut ur Egypten med stark hand och lyftad arm, med fruktansvärd makt och med tecken under. Han lät oss komma hit och gav oss detta land, ett land som flödar av mjölk och honung. Och nu kommer jag med det första av skörden från den mark som du, Herre, har gett mig. Du ska ställa korgen inför Herren, din Gud, och du ska falla ner inför honom. Och över allt det goda som Herren, din Gud, har gett dig och din familj ska du sedan glädja dig tillsammans med de leviter och invandrare som du har hos dig. Så man kommer med sin korg och sen säger man, jag kommer från ett folk där vi var i nöd. Det var svält och det var missväxt och vi var tvungna att åka till Egypten för där fanns det mat och så hamnade vi där och så blev vi förtryckta och så räddade Gud oss från det här och nu står jag här med den här fantastiska, den här fina korgen. Och det man ska göra då när man har liksom burit fram korgen och tackat Gud, det är att man tar med sig korgen och så ställer man till en fest där man bjuder in leviterna, de här som höll på med templet, och invandraren. Som ju gjort samma liksom upplevelse av att vara på flykt eller man behöver flytta på sig, man är i nöd. Du ska bjuda in dem och så ska ni festa tillsammans. Liksom. Det är någonting att ha med sig på nationaldagen. Vi tackar Gud för det här landet och vi delar med oss till andra. Till sist, det finns en koppling då till det som apostlärningarna talar om pingsten. Och det är att när anden kommer sen på pingstdagen, vad händer då? Jo, man börjar dela med sig av det man har. Ni vet, vi ska inte läsa den texten nu för det hinner vi inte. Men det får ni göra sen när det kommer hem, både Apostlagärningarna 2 och kapitel 4. Det är att de börjar leva i någon slags kollektiv där de delar på allt de har. Och säljer liksom överflödet och så delar ut. Och så står det, ingen led någon nöd. Ingen led någon nöd. För man delar ju med sig till den som inte hade. Och i lagen, i femte Mosebok, om man kommer ihåg det nu, kapitel 16, så står det att om du följer lagen, alltså det här är ju sagt till Israel då, om du följer lagen, då kommer det inte finnas någon fattig hos dig. Alltså följer du lagen kommer det inte finnas någon fattig. Men Gud vet ju, de kommer inte följa lagen. För det här med jubelåret, liksom, när han skrev av synder, alltså, det var ju lite si och så med det. Liksom. Eller skulder. Så Gud vet, de följer inte detta. Och det är därför Jeremia säger i Jeremia kapitel 31 att det behövs ett nytt förbund där lagen skrivs in i våra hjärtan. Anden kommer ner som en gäst och gör att vi blir frikostiga. Och det är det som händer i den första pingsten. Och det är ju någonting att be om. Att Gud ska göra här. Och när det kommer till nattvarden. I väst är det vanligt att man har ojäst bröd. Alltså man har osyrat bröd. I östkyrkan använder man jäst bröd. Och man kan ju använda både liksom vilket som. För har man osyrat bröd, då är det en koppling till påsken. Men har man jäst i brödet, då är det en koppling till pingsten. Och oavsett vad man har för bröd, så ber vi ju i nattvardsbönen att den heliga ande ska komma. Över brödet, över vinet och över oss som församling. Och det finns en här fin nattvardsbön från Church of England, alltså i England. Där man liksom ber om att den heliga ande ska komma över brödet och vinet och över församlingen. Så att detta blir Kristi kropp och blod för oss. Och så att vi blir Kristi kropp för världen. Det har liksom med båda dimensionerna. Vi är Kristi kropp, brödet är Kristi kropp. Därför behöver vi liksom varje nattvardsfirande be att anden kommer ner som en gäst i våra liv. Och gör oss till Kristi kropp. Gör så att vi delar med oss till andra. Det är pingsten. Låt oss be. Gud, nu står vi tillsammans med kristna över hela jorden i den här bönevakan när vi på nytt ber om den heliga andes utgjutande över oss. Att du skulle komma med den här surdegen och att vi skulle få uppleva en ny start, någonting nytt. Att vi får liksom rensa bort den gamla surdegen och så får det komma en ny gäst i våra liv. Som gör oss Kristuslika, som gör oss frikostiga. Det ber vi om. Amen.